En evangelisk religionslärare har hjälpt till att reparera staketet kring påvens hus i Bayern inför påvebesöket där i september. Det berättade Benediktus den 16:e själv i en tv-intervju som sändes av tysk tv på söndagskvällen inför påvebesöket i Bayern i september. Påven fick bland annat en fråga om han kände sig för gammal för att resa.
Heiliger Vater, Stichwort Papstreisen.
Låt oss tala om påveresor. I Vatikanen är ni långt borta från folk och separerad från världen och snart blir ni 80 år gammal. Tror ni att ni kommer att resa mycket? Vilka resor skulle ni vilja göra? Till det heliga landet? Till Brasilien?
Wissen Sie schon?
Ja, nun also ganz einsam bin ich nicht. Natürlich gibt es sozusagen die Burg.
Så helt ensam är jag nu inte. Visst finns det så att säga en borg som gör det svårt att komma in. Men det finns också en så kallad påvlig familj. Varje dag tar jag emot många besök, särskilt när jag är i Rom. Det kommer biskopar, andra människor, statsbesök, människor som också vill tala med mig personligen, inte bara om politik. På så sätt träffar jag, gudskelov, många människor hela tiden. Och det är viktigt, tror jag, att Petrus efterträdares biskopssäte är en mötesplats. Från Johannes den 23 och framåt har pendeln också svängt åt andra hållet. Påvarna har börjat göra besök. Jag måste säga att jag känner mig inte så stark att jag kan planera många och långa resor. Men där en resa låter mig sända ett budskap eller motsvara en verklig önskan, dit vill jag bege mig i den utsträckning jag kan. Något är redan planerat. Nästa år i Brasilien har vi ett möte med Selam, det latinamerikanska biskopsrådet. Och jag tror att det är viktigt att vara där med tanke på det drama som Sydamerika just nu går igenom och för att stärka hoppet som är levande i denna världsdel. Sedan skulle jag vilja bege mig till det heliga landet och jag hoppas kunna besöka det i fred. För övrigt får vi se vad försynen ger mig. Också österrikarna talar tyska och väntar på er i Mariazell. Ja, det är överenskommet. Jag lovade helt enkelt på ett lite oförsiktigt sätt. Det är en plats som jag tycker så mycket om att jag sa, ja, jag ska återvända till Magna Mater Austria. Det blev förstås genast ett löfte som jag tänker hålla och som jag gärna håller. Jag beundrar er varje onsdag när ni håller den allmänna audiensen och det kommer 50 000 människor. Det måste vara mycket tröttande. Orkar ni med det?
Ja, der liebe Gott wird mir schon die Kraft geben dann.
Ja, Gud är god och han ska ge mig den kraft som behövs. Och när man tar sig emot hjärtligt så blir man naturligtvis också uppmuntrad. Ni sa just att ni avlagt ett oförsiktigt löfte. Betyder det att trots ert uppdrag och trots alla protokollets inskränkningar så låter ni er dras med av er egen spontanitet? Jag försöker i alla fall. För hur mycket saker och ting än må vara fastlagda så vill jag ändå bevara och förverkliga också något personligt. Kvinnor är mycket aktiva i olika funktioner i den katolska kyrkan. Borde inte deras bidrag synliggöras också i mer ansvarsfulla uppdrag i kyrkan?
Ja, darüber wird natürlich sehr nachgedacht. Sie wissen, dass wir uns...
Det pågår naturligtvis en omfattande reflektion om den här frågan. Och som ni vet menar vi att vår tro och apostlakollegiets uppbyggnad binder oss och inte tillåter oss att ge prästvigningen åt kvinnor. Men man får inte tro att enda sättet att ha en roll i kyrkan är att vara präst. I kyrkans historia finns det många uppgifter och funktioner. Man kan börja med kyrkofädernas systrar för att nå fram till medeltiden när stora kvinnor spelade en avgörande roll och fram till moderna tider. Man kan tänka på Hildegard av Bingen som protesterade kraftfullt mot biskopar och mot påven. Katarina av Siena och den heliga Birgitta. Också i vår moderna tid måste kvinnorna och vi med dem söka efter rätt plats för kvinnorna. Idag finns de också på olika kontor i den heliga stolen. Men här finns ett problem som gäller jurisdiktion. För att kunna fatta juridiskt bindande beslut krävs enligt kanonisk rätt vigning. Och ur denna synvinkel finns det alltså begränsningar. Men jag tror att kvinnorna själva med sin kraft, med sin överlägsenhet, med vad jag skulle beskriva som deras andliga potens, kommer att finna sin plats. Och vi bör försöka lyssna till Gud och inte hindra honom. Istället bör vi glädjas över att det kvinnliga elementet har den verkningsfulla plats i kyrkan som det bör, med början hos Jungfru Maria och Maria från Magdala.
Heiliger Vater, man spricht in letzter Zeit von einer neuen Faszination des Katholischen. Wie steht es denn um die
På sista tiden har det sagts att katolicismen har blivit mer fascinerande. Vad har denna urgamla institution för livskraft inför framtiden?
Ja, ich würde sagen, es hatte...
Jag tror att hela Johannes Paulus den andres pontifikat fångade människornas uppmärksamhet och samlade dem. Det som hände omkring hans död förblir något alldeles speciellt i historien. Hundratusentals människor skyndade disciplinerat till Petersplatsen och stod upp i timmar utan att kollapsa, som om de bars upp av en inre kraft. Vi fick återuppleva det i samband med invigningen av mitt pontifikat och sedan i Köln. Det är vackert när upplevelsen av gemenskap också blir en upplevelse av tron. Att man inte bara upplever gemenskap på vilken plats som helst, utan att denna upplevelse blir mer levande och ger katolicismen dess lysande intensitet just på de platser som är trons platser. Naturligtvis måste detta fortsätta också i vardagen. De bägge måste hänga ihop. Å ena sidan de stora stunderna då man får uppleva det är fint att vara här, att Herren är närvarande och att vi är en stor gemenskap som försonats över alla gränser. Men härifrån måste man naturligtvis också hämta kraft för att hålla ut under vardagens mödosamma vallfärder. Man måste leva utifrån dessa ljuspunkter och orientera sig efter dem och lära sig att bjuda in andra i denna vandringsgemenskap. Men jag vill ta tillfället i akt att säga, jag blir generad för allt det som görs nu inför mitt besök, för allt vad folk gör. Mitt hus har målats om, en yrkesskola har gjort ett nytt staket, till och med den evangeliska religionsläraren har hjälpt till med mitt staket. Och detta är bara några detaljer, några exempel på allt vad som görs. Det är fantastiskt och jag menar att detta naturligtvis inte handlar om mig. Jag ser det som ett tecken på att man vill höra till en gemenskap i tron och tjäna varandra, visa solidaritet med inspiration från Herren. Och det är något som rör mig och därför vill jag tacka av hela mitt hjärta.
Det är för mig alltså etwas bewegendes och därför möchte ich auch ganz herzlich danken.
Ni talar om att uppleva gemenskap. Nu kommer ni till Tyskland för andra gången efter påvevalet med världsungdomsdagen och på ett annat sätt kanske också med fotbolls-VM har atmosfären i Tyskland på sätt och vis förändrats. Det är som om tyskarna hade blivit öppnare mot världen, mer toleranta och gladare. Vad förväntar ni er av tyskarna?
Was wünschen Sie sich von uns Deutschen noch?
Nun, ich würde sagen, an sich ist natürlich schon seit
redan med slutet på andra världskriget började en inre förvandling av det tyska samhället och också av den tyska mentaliteten som sen har förstärkts än mer av återföreningen. Vi har fogats in djupare i världssamfundet och har naturligtvis också förändrats av dess mentalitet. Och så uppdagas sidor av den tyska karaktären som andra kanske inte var medvetna om tidigare. Kanske har vi beskrivit som om vi alltid var disciplinerade och reserverade, vilket på sätt och vis är sant. Men jag är glad att man nu ser det som alla ser, att tyskar inte bara är reserverade, punktliga och disciplinerade, utan att de också är spontana, glada och gästvänliga. Detta är mycket roligt och jag hoppas att dessa positiva sidor växer ännu mer och får kraft och varaktighet också av den kristna tron.
Ihr Vorgänger hat eine wahnsinnige Menge an bedeutenden Christen selig und heilig.
Ihr Föregångare saligförklarade och helgonförklarade en vansinnig mängd kristna. Många säger att de rent av var för många. Helgonförklaringar ger kyrkan något nytt bara om dessa människor verkligen kan betraktas som förebilder. Men Tyskland producerar relativt få helgon jämfört med andra länder. Kan man göra något för att utveckla denna pastorala dimension?
Kan man da was machen?
I början fick också jag intrycket att den väldiga mängden saligförklaringar nästan höll på att krossa oss och att man kanske borde välja ut några gestalter som kunde tränga in tydligare i vårt medvetande. Jag har decentraliserat saligförklaringarna för att göra dessa gestalter mer synliga i de platser dit de hör. Kanske ett helgon från Guatemala inte intresserar oss i Tyskland. Och vice versa, kanske ett helgon från Altötting inte intresserar människor i Los Angeles och så vidare. Jag tror att denna decentralisering också stämmer med kollegialiteten bland biskoparna och episkopatets kollegiala struktur. Och att det är bra också för att visa att olika länder har sina egna gestalter som är verkningsfulla just i sina egna länder. Dessa saligförklaringar på olika platser berör många människor som kan säga: äntligen, detta är en av oss, och låter sig inspireras av honom. Dessa saliga tillhör dem och vi är glada över att det finns många. Det är bra om också vi kan lära känna dem i takt med att det globala samhället utvecklas. Men framförallt är det viktigt med mångfald, och därför är det viktigt att också vi i Tyskland lär känna våra egna gestalter och glädjer oss över dem. Vid sidan av dem finns det kanoniseringarna av de största gestalterna, de som angår hela kyrkan. Jag skulle vilja säga att de enskilda biskopskonferenserna borde välja och se efter vad som passar oss, vad som verkligen säger oss något. De borde visa på några, inte för många, av dessa gestalter som gör ett djupt intryck. Och det kan de göra med trosundervisning, predikan, kanske också med en film. Jag kan föreställa mig fantastiska filmer. Jag är själv väl bekant mest med kyrkofäderna. Jag tänker på en film om Augustinus, en om Gregorius av Nazians och hans högst speciella gestalt, han som ständigt flydde från de allt större ansvar som lades på honom. Det finns inte bara de hemska situationer som många av våra filmer berättar om. Det finns underbara gestalter i historien som inte alls är tråkiga och som är högaktuella. Man borde inte betunga folk utan snarare visa många på de gestalter som är aktuella och som inspirerar oss. Vilken roll spelar humor i en påves liv?
Ja, ich bin nicht ein Mensch, dem dauernd lachen viele Witze einfallen, aber sozusagen das Lustige im Leben zu sehen.
Ja, det är inte så att jag hela tiden går omkring och tänker på vitsar. Men jag menar att det är viktigt att förmå se den roliga sidan av livet och dess glädjefyllda dimension och inte ta allting så tragiskt. Jag skulle vilja säga att det är nödvändigt också för mitt uppdrag. En författare sa att änglar kan flyga för att de inte tar sig själva på så stort allvar. Kanske också vi skulle kunna flyga lite om vi inte kände oss så viktiga. När man har ett så viktigt uppdrag som ert blir man naturligtvis hela tiden iakttagen. Andra talar om er. Många bedömare skriver att påven Benediktus är en annan personlighet än kardinal Ratzinger. Hur ser ni på er själv? Ja, jag har redan delats in många gånger. Först var jag den första periodens professor och sen mellanperiodens professor och så kardinalen i början och kardinalen längre fram, och nu kommer förstås en ny indelning. Naturligtvis spelar omständigheter, situationer och människor in, för man bär på olika ansvar. Min grundläggande personlighet och mitt grundläggande synsätt har vuxit, men i allt väsentligt har de inte förändrats. Och jag är glad över att man nu lägger märke till sidor som ingen noterade tidigare. Kan man alltså säga att ni tycker om ert uppdrag och att det inte är någon börda för er? Det skulle vara att ta i, för i verkligheten är det tröttsamt. Men jag försöker i alla fall finna glädje också här.
Versuche jedenfalls die Freude daran zu finden.